Yeah.
Oh. Måste visa mina låtar.
Så. Freddy, kommer du också? Vi börjar nu. Okay. Ja, jag får hälsa er alla välkomna. Här har vi då Gustav Nyberg, doktorand i historia och jobbar med en avhandling. Jag kommer få prata lite mer om det. Lite grann tanken är ju att Gustav pratar och berättar om statarna, och sen så har man möjlighet att ställa frågor efter att han har gjort en genomgång helt enkelt. Så att om vi i första hand avvaktar med frågorna tills lite senare i så blir det bättre sammanhang kanske.
Mm.
Ja. Och så går det runt en liten deltagarförteckning. Vi kan skriva upp sig på. Sådär. Och Gustav kommer inte ringa iväg direkt efteråt, så vill man prata med Gustav så går det bra. Mm. Ja. Då är ordet ditt, Gustav.
Tack ska du ha. Ja, jag har varit doktorand i historia på Stockholms universitet i cirka 1,5 år. Så att jag är håller fortfarande på att skriva på mitt första kapitel i avhandlingen. Så att den här presentationen är då präglad av det. Ni kommer förstå det utifrån de här bilderna i presentationen, hur jag har tänkt lägga upp. Och titeln på avhandlingen som det ser ut nu, det är då Från statare till lantarbetare. Om statarnas klassformeringsprocess i Stockholms län cirka 1890-1932. Och det jag vill fånga in med den här rubriken, den här titeln, det är ju alltså att statare, det är ju liksom en term som implicerar själva löneformen, va? Man fick lön i natura och lön, så att statare, det är liksom, man blir helt enkelt definierad utifrån sin lön. Lantarbetare, då använder man ordet arbetare med, va? Så att det är liksom en begreppslig förskjutning som har skett, va? Jag vill fånga upp det här att man pratar ju om lantarbetareförbund, va? Att man blir ett fackförbund. Man pratar inte om en statarförbund. Utan det är en väldigt viktig... Det kan vi diskutera i slutet av presentationen. Vi kommer in på frågorna. Men inledningsvis så är det ju så att i skönlitteratur så har statarna ofta blivit karaktäriserade som uppgivna, lever i vanmakt, har svårt att agera mot motparten. Ivar Lo var ju verkligen så här, att de var lite loja och lata, att de var fast i en väldigt patriarkal relation på godsen, till godsägarna, var att de, ja, man pratar ofta om dem som livegna, jämförde de med ryska livegna bönder exempelvis ofta. Och i forskningen så har man ju ofta haft ett rent ekonomhistoriskt perspektiv. Man har varit väldigt intresserad av deras löner exempelvis. Man har gjort olika uträkningar, mycket deras råg exempelvis var värt. Man fick mycket var en tunna råg värd, etc. Va? Och det etnologiska perspektivet, då kanske det varit mer att samla in uppgifter, alltså arbetarminnen. Nordiska museet gjorde ju det exempel, samlade in statarminnen på 40-talet. Eller så hade man bostadsinventeringar. Man gick och åkte runt och fotade statarbostäder och jämförde olika typer beroende på, jämförde Skåne och Mälardalen. Men jag tyckte att en utelämnad aspekt i den här forskningen var statarna som politiska aktörer, alltså som har erfarenheter, klasserfarenheter av det här förtrycket och exploatering på gårdarna, att man inte riktigt tagit det här på allvar i forskningen. Va? Och den forskning som finns om den fackliga och politiska mobiliseringen är väldigt fragmentarisk. Det finns en och annan avhandling, men de utelämnar väldigt många aspekter kring det här med klass exempelvis. Hur relaterar staterna till klass? Identifierar de sig som tillhöriga arbetarklassen, eller ser de sig som någonting annat? Va? Sådana där frågor som är viktiga idag inom historieforskningen finns inte med. Så att de är väldigt präglade av sin tid. Alltså forskningen. Och då ska man då som i en avhandling ska man då ha ett problemformulering, ett syfte. Och syftet med avhandlingsprojektet hittills det är att studera staternas fackliga och politiska mobiliseringsprocess under tidsperioden cirka 1890-1932. Och avhandlingen tar utgångspunkt i den förfackliga kampen under 1890-talet. Och med förfacklig menar jag, den där jag menar med förfacklig det är att det inte finns några organisationer. Det har ingen betydelse utöver det. Och målsättningen med det här projektet är att identifiera och förklara förändring över tid. Det är därför jag då börjar i den förfackliga perioden också. För att jag vill då visa på att den här fackliga kampen inte uppstod i ett vakuum, utan den föregicks av väldigt mycket förfackliga strider. Och då är ju sådana här viktiga frågor, alltså hur såg övergången ut från den förfackliga kampen till den fackliga och politiska kampen? Fanns det liksom erfarenhetsöverföringar från den tidiga generationen, förde de över sina erfarenheter från den förfackliga kampen till den här sena generationerna? Det som jag försöker fånga upp i min avhandling. Det är extremt svårt naturligtvis. Men man ska inte vara rädd för att det är svårt. Det är svårt att forska. Och då kommer jag också in lite grann in på avhandlingens kronologiska och geografiska avgränsning. Och min avgränsning, alltså cirka 1890-1932, den grundar sig då på att den förfackliga kampen, alltså jag börjar i 1890-talets förfackliga kamp och avslutar studien då cirka 1932, då ett flertal statare, eller som man då sa lantarbetare, blir invalda på Socialdemokraternas listor till andrakammarvalet till riksdagen. Och dessutom hade Svenska Lantarbetarförbundet under den här tiden blivit ett nationellt stabilt fackförbund. Tidigare så var den fackliga organiseringen väldigt präglad av regionalitet. Va? Att det fanns olika fackföreningar. Det var ju Upplands Lantarbetarförbund, det var Svenska Lantarbetarförbundet, det var Mellersta och Norra Lantarbetarförbundet. Va? Och då hade Skånska Lantarbetarförbundet. Och det var ju inte hållbart naturligtvis. Man behövde ha en nationell gemenskap. Att knyta band. Va? Men en annan aspekt är ju då närheten till Stockholm. Alltså att jag är intresserad av godsen nära Stockholm. Och det beror ju då på det att Stockholms stad växer och sen arbetarrörelsen växer fram. Alltså att det blir en slags, det som man kallar det för, det blir en staterna närmast Stockholm kommer i kontakt med agitatorer va, som reser omkring i de här sockerna närmast stan. Och sen har de här sockerna närmast stan kommit lite i skymundan i historisk forskning, och det beror nog på att Stockholms stad har kommit i fokus. Och det är ju inte så konstigt då, eftersom industrialiseringen och urbaniseringen kring 1860-70-talet verkligen skjuter fart, så att det är inte så konstigt att Stockholm hamnar i fokus. Och sen då ska man ju ha teorier i en avhandling för att tolka sitt material och för att sätta in det i en större historisk och ekonomisk, samhällsekonomisk kontext. Och jag använder då I.P. Thompsons distinktion om klass. Han använder ju klass som en analytisk kategori och som en historisk kategori. Och det menar han helt enkelt att när han pratar om analytisk klasskategori, då är det så att vi kan alltså se i skatteregister va, eller i mantalslängder eller i företagsarkiv kan vi liksom se vilka som säljer sin arbetskraft och vilka som köper den va. Vilka är lönarbetare och vilka är kapitalister, det kan du se genom att de tar emot löner för sitt arbete. De säljer sin arbetskraft. Men det här säger ju ingenting om vad de själva, hur de anser, om de ser sig som lönarbetare. Va? Man kan liksom inte utgå från att bara för man är lönarbetare så har man en tydlig identitet om att vara lönarbetare. Så den historiska klasskategorin, då använder man ju mer hur agerar människor som en klass. Det är det den historiska klasskategorin handlar om. Alltså. Har den här analytiska kategorin, sammanfaller den analytiska kategorin med den historiska? Alltså att de agerar och har de medvetenhet om att vara en klass. Det är sådana frågor som det historiska begreppet handlar om. Ett annat begrepp som jag har kommit över, det är ju serialitet, eller... Det finns väldigt många olika varianter på det begreppet. Serialitet, seriell struktur. Men det kommer fram från Jean-Paul Sartre. Och han menar ju då att till exempel arbetare kan då bara, vad heter det, inordna din seriell struktur. Och då menar han då att arbetarna, de är ett kollektiv rent objektivt. De har en liknande, de lever i liknande levnadsvillkor exempelvis, va? Men de agerar oberoende av varandra innan det finns en kollektiv medvetenhet. Vi kan ta som exempel att folk säger upp sig på arbetsplatser, vi säger att flera stycken säger upp sig inom en vecka. Man gör det liksom individuellt, man gör det inte kollektivt. Det är tecken på serialitet, va? Att man är som en serie. Sartre pratar ju om busskön, att man väntar på en buss. Och det gör man liksom för att man är i en gemensam situation, va? Man väntar på bussen, men man gör det av olika anledningar. Man har olika mål. Och serialitetens antites, alltså motsats, det är ju då gruppen i sammansmältning. Hur då en grupp blir kollektiviserad. Vad är det som får då den här seriella, individuella levnadssättet att övergå i ett kollektiv, så att man börjar agera som ett kollektiv. Det är det som är själva avhandlingen kärna. Vad är det som får staten att agera från att vara individer till att bli ett kollektiv? Att bilda föreningar, med i politiska klubbar och sånt där. Att bli medvetna om att de har en gemensam situation och att de agerar mot då, motparten, då, godsägare, som en enad part. Ett annat begrepp, det kommer ju då från antropologens James C. Scott, och det handlar om vardagsmotstånd. Och vardagsmotstånd, det kan ju vara maskning på arbetsplatsen, det kan vara att avvika från din arbetsplats, fast du kanske formellt sett inte får avvika, va? Du får inte lämna, historiskt sett så var det inte någon rättighet att lämna arbetsplatsen. Man var bunden av olika av gammaldags lagstiftning och sånt där. Men det finns många olika exempel på vardagsmotstånd. Det kan ju vara vissa skadegörelse exempelvis, pratar man ju om att man på natten förstör arbetsgivarens produktionsmedel, va? Att man försöker medvetet förhindra produktionen. Det kan vara en vardaglig motståndsstrategi, va? Och stölder, att man vet ju själv om man har jobbat på en fabrik exempelvis, att det försvinner ju saker, va? I materialförråd och sånt där. Någon fin tång kan bara helt plötsligt vara borta, och det kan bli en väldig konflikt, va? När arbetsledaren ska gå in och få, vem har tagit tången? Och ingen säger någonting. Exempelvis, va? Det är som ett där exempel. Att man vill verkligen medvetet skada ledningen för att det finns en men det finns ingen kollektiv, va? Man gör det vardagligt, man måste göra det kanske i skymundan. Man pratar om anonymitet. Men det finns ofta en slags samförstånd, alltså inte så samförstånd, men alltså det finns ändå en, att det är legitimt att agera så här. Många tycker det, va? Eftersom ingen då vet, avslöjar exempelvis han som har stulit tången. Ja, sen har vi då begreppet konfliktrepertoar från sociologen Charles Tilly. Och med det vill jag alltså ringa in en viss typ av konflikt. Det är det här repertoar, alltså. Man pratar ju om att under 1800-talet så agerade många inom olika arbetargrupper i form av hungerupplopp, va? Att man gick samman och mer eller mindre slog sönder saker, och man tog mjöl från mjölnarna för att man fann att priserna, man hade inte råd att köpa mjöl. Då gick man dit och gick i uppror och tog helt enkelt mjölsäckarna, för att det var moraliskt rätt, va? Man pratade om en moralisk ekonomi. Men sen då, vet du, på 1890-talet kommer ju strejken att ta över, och hungerloppen försvinner successivt allt mer som kampform, och istället blir ju strejken den dominerande formen. Och det beror ju naturligtvis på arbetarrörelsens framväxt, men inte bara därför, men det är naturligtvis har en enorm betydelse. Så att jag vill ju också prata om det här, hur staterna från en förfacklig konfliktrepertoar till en mer facklig politisk repertoar, hur såg det ut? Det är ett sätt att se på det här också i ett mer samhällsekonomiskt perspektiv, ett större perspektiv. Och jämföra med andra arbetargrupper också naturligtvis. Och då ska vi då komma in lite grann på dispositionen på avhandlingen, hur jag har lagt upp det. Och som sagt, den första kapitlet, det handlar ju då om den förfackliga kampen och vardagsmotståndet. Och jag har då perioden 1890-1919 cirka. Och sen har vi då delundersökning 2, den fackliga mobiliseringen och formeringen. Och då är det 20, från början av 20-talet till 30-talet. Och den politiska organiseringen, ja, det pågår under hela perioden. Och den här presentationen kommer då, som jag sa inledningsvis, behandla den förfackliga kampen. Men jag kommer då också, vad heter det, beröra andra fenomen också. Men jag ska då gå in på lite historisk bakgrund till statlönesystemet, eller statlönesystemet, det är synonymer. Och enligt forskningen, så den ekonomhistoriska forskningen, så är man ganska överens om att statlönesystemet först bredde ut sig i områdena närmast Stockholm. Och det äldsta kända belägget för gifta drängar som statarna var då på stat, det är alltså daterat från 1752. Och det är då Svartsjö kungsladegård, som ligger ute på Färingsö. Och anledningen till att statarsystemet börjar växa fram, ja, det är ju dels en långtgående process, en process som kommer från den tidigare generationen, va? Men man brukar säga att den agrara revolutionen samverkar med folkökningen. Med agrar revolution menar jag då teknologisk utveckling i jordbruket, nya brukningsmetoder, va? Man får nya verktyg och nya redskap för att intensifiera helt enkelt jordbruksproduktionen. Och det här ledde så småningom till proletarisering då av den jordlösa befolkningen under 1800-talet. Och under samma tid så började faktiskt godsägare att avhysa då landbönder, arrendatorer och torpare från gårdarna. Den mark som de brukade runt om då godset skulle man då ta hand om igen, va? Och då skulle det brukas under själva slottet istället. Så man avhyste dem och tog arrendatorernas, den mark de arrenderade. Och så skulle då starta istället då helårsanställda lönarbetare bruka den marken istället. Så det är ju helt uppenbart ett led i en stordrift, va? Man vill komma ifrån de här gamla feodala jordbruksdriften. Och tyvärr hittar jag ingen bra karta över Stockholms län från den här perioden jag studerar, men den här kartan som är ganska aktuell för idag, den visar det här markerade områdena ni ser här. Det är de områden jag studerar faktiskt i min avhandling, så att det är en bra karta ändå. Som sagt, det är en Stockholms län är ju ganska stort län, alltså det är ju, så att med undersökningsområdet är från kan man säga Norrtäljetrakten i norr till Nynäshamn i söder. Och sen då i väster ut mot Södertälje. Och öster ut mot Värmdö helt enkelt då. Men i socknarna närmast Stockholm, de är väldigt herrgårdsdominerade. Och framförallt på Södertörn, Brännkyrka, alltså dagens Enskede, Hägersten, de här väldigt folkningstäta bostadsområdena då. Det var ju väldigt mycket, bestod i väldigt många herrgårdar. På en väldigt liten yta. Huddinge är ett annat väldigt bra exempel. Och det finns ju liknande, vad heter, tendenser runt Eskilstuna också, va, under samma period. Mycket stora gods naturligtvis. Va. Men man hade ju inte samma fördel, va, för att godsägare runt Eskilstuna hade ju inte en sån stor marknad som de här som ligger en mil från Stockholm hade. Va. Du kunde ju liksom sälja din avkastning mer eller mindre direkt till konsumenterna i Stockholm. Mjölk exempelvis måste ju snabbt in till kunderna för att inte bli dålig. Och sen hade man då också, sålde man väldigt mycket hö under 1800-talet in i Stockholm, för att staden drevs ju av hästar mot det mycket. Åkerierna skulle ha hö till sina hästar. Och den kommersiella mjölkhanteringen nära Stockholm, den bedrevs faktiskt mest rationellt då inom den här så kallade mjölkmilen, man kallade det för. Ja, och det är inom 3-4 mils radie från Stockholm kan man säga att herrgården hade väldigt gynnsamma avsättningsförhållanden för sin mjölk. Men sen då när järnvägen rationaliseras, så ska man säga att deras konkurrensfördelar försämras stadigt, va? Att man kan skicka mjölk även från norra Östergötland till slut, va? När det blir bättre kylsystem för mjölken, va? Med tåg. Nu ska jag då gå in på klassstrukturen också. Från jordbruksstruktur till klassstruktur. Och godsägarna anlitade då gifta jordbruksarbetare, så kallade statare. Och som jag sa inledningsvis, så statarna definieras ju genom sin löneform. Ordet stat, det handlar ju alltså om deras löneform, alltså i bostad, naturalier, naturaförmåner och en årlig kontantlön. Så jag tänkte jag skulle visa ett exempel på en stat här. Ska vi se.
Kom ihåg också att anställningen var kontrakterad.
Mm.
Kontraktsbunden.
Ja, jag kommer in på det sen.
Okej.
Okay. Se. Visa andra bilder. Där. Nu får vi inte plats med hela bilden här, men ni ser här att det här är en lönelista. Råg, korn, vete och ärtor och potatis. Ser det här då. Och den årliga kontantlönen var 150 kronor. 1800, alltså tjänståret 1889-1890. Och vad den, jag minns inte exakt vad det skulle motsvara i dagens penningvärde, men om man jämför med andra grupper under den här tiden, alltså, och så är det ju väldigt låg lön, årslön. Det är det verkligen. Och bostadsvärdet för staterna hade alltid bostad i sin lön med. Det är det som är ett krux. Men det var det som blev en av deras problem sen när fackföreningarna kom igång. Men den är ju helt omöjlig att avgöra. Till exempel för mig som forskare är det helt omöjligt att avgöra hur mycket bostaden var värd. Naturligtvis. Det är först på 30-40-talet när Socialstyrelsen går in och gör undersökningar. Det är då man kan, vad heter det, få liksom uppgifter om liksom värderingar av bostadens kvalitet. Och här ser ni då en statarlänga under Hammarby gård i Nacka. Och så ser ni då Sofia kyrka på Södermalm där i bakgrunden. Så nära var statarna Stockholm, precis utanför tullarna. Så att det är en, det var verkligen en stor grupp runt om huvudstaden i slutet av 1800-talet. Vi ser här, kommer tillbaka till där vi senast. Ja, en annan talig grupp nära Stockholm, det var ju torparna. Och i vanliga fall hade torparna en bättre materiell levnadsstandard än staterna. Det är helt uppenbart, va, att de tack vare sitt jordinnehav kunde, vad heter det, ja, livnära sig bättre. Även om det finns exempel på torpare som hade det ett riktigt helsike. Det ska man inte förneka, men ett exempel på att torpare kunde vara ganska, alltså relativt välbärgade i vissa sammanhang, det är att de kunde ha egna tjänstehjon. De kunde ha drängar och pigor som de skickade till herrgården för att göra deras dagsverken. Och då kunde då torparna vara hemma själv och bruka torpet. Och det märkte ju godsägarna sen när det blev strejk, att det kunde vara problem att skicka en dräng, för drängen hade inget intresse av att göra ett bra dagsverke. Och han brydde, och drängarna var väldigt olydiga, tyckte godsägaren, va. Så att de här torpadrängarna, de fick ofta godsägarna problem med när det var, man skickade iväg dem till godsen. Men det man har kommit fram till med forskningen, det är att ofta staten och torparna kompletterar varandras marknad. Man kunde kalla in torparna under skördesäsongen. Det behövdes väldigt mycket arbetare på åkrar. Statarna, de var ju framförallt om man skulle ha ett kreaturskötsel. Naturligtvis var statarna också kördrängar, jobbade med hästar. De sköt om mycket hästar och sånt där. Va? Men kreaturen behöver ju årlig skötsel. Va? Den behöver ju skötsel varenda dag. Därför behöver man ju lönarbetare som är anställda året om och så finns till varenda dag. En ladekorskarl var ju mer eller mindre aldrig ledig. Han fick ju alltid jobba. Det var ju långa arbetsdagar. Kunde, ja, jag har hittat uppgifter om att det var 16-17 timmars arbetsdag. Vissa ladekorskarlar. Så att det var ju ett väldigt slitsamt arbete.
Plus att det var en kvinnofälla därför att det var alltså många gånger så var det inte så att man stetslade en gift statare för att man behövde en manlig arbetskraft.
Jo, ja.
Man skulle ha kvinnan, för hon hade alltså krav om eftermjölkning i ladugården, och det är den så kallade vita piskan.
Ja, det kom jag in på faktiskt.
Okay.
Och men nu ska jag prata lite grann om godsägarna, motparten. Och de här människorna, de var framförallt adelsmän i nära Stockholm, friherrar, kammarherrar och grevar. Men i slutet av 1800-talet så började allt mer komma fram en godsägare med, från en borgarklass kan man säga, från Stockholm. Alltså uppkomlingar som har på olika sätt jobbat sig upp, som då börjar spekulera i jordbruket. Det kan vara liksom fabrikörer och grosshandlare exempelvis. Och här har vi två exempel på kan man säga, högadliga godsägare. Von Horn på Fituna och Follnäs i Sorunda, högst upp. Sen har du Rudolf Klinko, sen har du Rudolf Klinkoström på Stavsund på Ekerö. Henning von Horn var ju kammarherre exempelvis. Och det kammarherre, om jag inte minns fel, så är det alltså en man som är väldigt nära kungen. Man har liksom, jag tror man har nyckel till kungens privata rum exempelvis. Och Rudolf Klinkoström, han var riksdagsman i första kammaren. Och det fanns ju, ja, men som sagt, godsägarna i Stockholm, det var väldigt mycket adelsmän långt in på 1900-talet. Det får man inte glömma. Och nu kommer vi in på det som jag ligger med varmt om hjärtat i avhandlingen. Det är då bidragande orsaker till de här skördestrejkerna. Alltså början för hela avhandlingen, 1890-talet. 1890-91 års skördestrejker. Och jag kom över de här strejkerna när jag läste Alfred Kempe, en känd journalist i Lantarbetaren, som beskrev, han skrev en följetong om de här strejkerna. Och då tänkte jag så här, det här måste jag söka vidare i. Och jag började leta i dagspress på 1890-talet och upptäckte att det här var väldigt stor, många konflikter, va? Nära Stockholm, på herrgårdarna. Och det jag kunde identifiera, det var att missnöjet med missförhållandena på storjordbruken var ju naturligtvis en anledning till att strejkerna uppstod. Och sen regeringens arbetarfientliga politik, som då var en agrarkonservativ protektionism. Och sen då kom ju Socialdemokraterna, alltså man får inte glömma att Socialdemokratiska partiet, Arbetarpartiet, bildades ju 1889. Så 1890 hade partiet haft ett år på sig att liksom agitera, en ganska intensiv agitationsperiod. Och det man framförallt propagerade för, det var ju alltså 8 timmars arbetsdag, 8 timmars fritid, 8 timmars sömn. Så att arbetstidsfrågan var ju central. Och debatten i dagspressen, de här strejkerna blev väldigt debatterade i dagspressen, och det var otroligt många. Jag tror jag har en 120 artiklar från bara år 1890 från olika dagstidningar i Stockholmstrakten kring de här strejkerna. Men tidningar, de såg ett samband mellan jordbruksarbetarstrejkerna och livsmedelstullarna, och beroende på tidningens politiska färg då, så kunde man se ganska att de bråkade tidningar emellan om varför alltså konflikten uppstod. Frihandlarna menar ju då att det var livsmedelstullarna som hade orsakat strejkerna. Och tullvännerna, de skyllde ju allting på Socialdemokraterna. Och tullvännerna, de måste man ge rätt i ett avseende. För att staterna, de drabbades ju inte av alltså konjunkturerna. Alltså tullarna, alltså en rågtull, där angick ju inte staterna, för de fick ju lön i råg. Så att även då om de äter, det är klart, om de kunde sälja en del av sin råg, då kunde de ju påverkas av det. Men som jag, det är helt omöjligt för mig att undersöka om staterna kunde sälja sin råg. Det är klart man måste ha med det i beräkningen, men jag har ingen material som ger något indikationer på det. Så det vågar jag mig inte uttala mig om. Men arbetare som måste köpa bröd exempelvis, de drabbas ju av livsmedelstullarna i högsta grad. Eftersom reallönerna, om de står stilla och livsmedelspriserna höjs, ja, det förstår själva, då blir det problem. Socialdemokraterna skrev också en hel del om de här strejkerna, och de menade att strejkerna var en följd av 1 maj-demonstrationen faktiskt. De menade det att jordbruksarbetare och statare på gårdarna, de insåg då att den här frågan om arbetstiderna som han demonstrerade för under 1 maj var en viktig fråga som de själva ville ge sig in i för att förändra sina egna villkor. Och sen hade vi en landshövding i Uppsala län, som för övrigt var greve, Adolf Ludvig Hamilton. I sin femårsberättelse så menar han då att strejkerna var ett resultat av den socialistiska agitationen från tidningen. Men han var ändå så pass klarsynt att han menade att det var alltså missförhållandena på gårdarna som var det egentliga problemet. Att det var alltså nöd och fattigdom som var grunden till att strejken hade uppkommit. Då ska vi in på lite målsättning och agerande också. Hur agerade staterna under de här skördestrejkerna på 1890-talet? Ja, alltså sätten att agera kunde ta olika uttryck från herrgård till herrgård. Och på en herrgård kunde staten torpedränga få igenom sina krav. För ibland blev godsägarna tagna på sängen, för att uttrycka sig så. Va? De hade kanske aldrig kunnat tänka sig att deras arbetare skulle strejka. Och sen ändå bara så är det inga ute på åkrarna som jobbar. De vägrar arbeta för att de fått nedsatta arbetstider. Och i vissa fall så gick godsägarna väldigt snabbt med på att förkorta arbetstiden. Kraven däremot var väldigt uniforma. Alltså, de var varenda strejk handlade mer eller mindre om arbetstiden. Och det var att nedsätta arbetstiden till 10 timmar. 10 timmars frågan. Och givetvis pratar man om 8 timmar under den här tiden, men för staterna som kanske hade 15 timmars arbetsdag så var ju inte 8 timmar ett rimligt alternativ, utan 10 timmar var ett rimligt etappmål på vägen till 8 timmar. Och sen kan man också se att det blir väldigt mycket spridningseffekt av strejk, att en strejk kanske inträffar i Botkyrka, säger vi, så sprider sig till andra socknar runt omkring, att det finns en sån effekt. Och i vissa sammanhang så motiverar staterna sitt agerande med att de har läst i andra tidningar om att stater på andra herrgårdar i landet har strejkat och fått igenom sina arbetstider. Då försöker man använda det argumentet för att själv få igenom en arbetstidsförkortning. Och då ska jag då gå in på några herrgårdar där strejker förekom. Ja, Alby är ju ett känt exempel. Som ni ser på bilden högst upp här. Alby i Botkyrka, den fick enormt mycket vetare. Den strejken fick enormt mycket uppmärksamhet i dagspressen. I Aftonbladet, Dagens Nyhet, alla de här stora tidningarna skrev långa reportage om det här på 1890-talet. Och strejkerna på Alby och Älvsta i Botkyrka, de pågick ungefär, det är lite oklart, tidningarna är lite oklara på den här punkten, men som utifrån de uppgifter som finns så verkar det som att den har pågått i 2 dagar. Och det ledde till att 8 av de inblandade i strejken då blev åtalade för brott mot legostadgan. Och då kommer vi in på det här som vi pratade om med kontrakt. Att staterna blev alltså anställda enligt legostadgan. Och det är den lagen alltså som är själva rättesnöret under den tiden. Det är där alltså relationen mellan husbonde och arbetare regleras. Det är i det här. Så att staternas skyldigheter och rättigheter regleras genom legostadgan i egenskap av våra arbetare i jordbruket. Däremot, som du tog upp det med statarhustrun, den vita fiskaren, så finns det ingenting i legostadgan som bestämmer att hustrun ska arbeta. Utan det är helt och hållet godsägarens egen strategi för att få så mycket, kunna exploatera arbetskraften helt enkelt. Och ofta var det ett krav då att man skulle ha en mjölkerska som statare för att få en, överhuvudtaget på en plats. Du kan ju se de här klassiska exemplen från dagspressen i platsannonser. Statareng sökes vars hustru skall mjölka. Så att statarhustrun hade ju inga valmöjligheter. Du skulle antingen mjölka 2 eller 3 gånger om dagen. Sen när mjölkmaskinerna kom in givetvis, då försvann de ju. Men ofta fick man ju eftermjölka, för mjölkmaskinerna var ju inte så teknologiska när de kom första gången på 30-talet. Teknologiskt bra, men jag menar att den vita piskan var i högsta grad rejäl. Vissa forskare menar ju att staterna hösterna åtog sig mjölkningen bara av hushållsekonomiska skäl. Att man behövde en extra peng till hemmet va, med mjölkningen. Men
för kom inte till några pengar där.
Vad sa du?
Det kom inte till några pengar i det, för det fanns i kontraktet.
Ja, precis. Det är som precis som du säger, det är, ibland kan man dock se att det finns även en att man uppgift om statarhustrans löner i kontraktet. Man kan se precis då statarhustrun Andersson får 15 kronor i månaden för mjölkning. Så kan man också se att godsägarna försöker höja produktionsnivån i mjölkning genom att ta in liksom mera akkordsbetalning för mjölkning, va? Så att det blir mer prestation, att den som mjölkar mest får också mest betalt, så att man försöker öka konkurrensen mellan statarhustrun. Men nu ska jag inte komma in för mycket på just det där. Det kan vi ta efteråt med frågestunden sen. Men när det gäller strejkerna så var arbetsgivarna, alltså godsägarna och länsmännen och ibland även prästerna allierade parter mot strejkerna. Jag har ett exempel då en präst kom som ombud för ett par godsägare och försökte muta en arrendator som hade upplåtit sin mark till ett politiskt möte för de här strejkerna då. Och prästen kom med en hund, eller viftade med en hundring från godsägarna, va, och sa det här att om du ställer in mötet och vägrar att upplåta din mark så får du pengar. Då sa han arrendatorn det, nej, jag har redan fått betalt. Så att mötet blir av. Så prästen fick gå hem. Och under omfattande sammanträden då så beslutade godsägarna sinsemellan och med länsman hur de ska hantera sina strejklystna. Man har uttryckt det så att man kallar för strejklystna statare och torpargängar. Så att direkt när strejkrörelsen väl kom igång bland statarna, va, så var godsägarna väldigt snabba med att kollektivisera sig, alltså sammansluta sig. Och länsmännen var ofta de som gick i bräschen, va, att länsmannen upplät sitt kontor för möten mellan godsägare i Botkyrka, alltså Tumba. Länsmannen i Svartlösa härad hade sitt kontor i Tumba. Och där samlades 80 godsägare 1890 för att diskutera strejkerna. Hur ska vi hantera de här? Liknande sammanträden, de fanns i Färentuna, alltså Mälaröarna, närmast Stockholm. Södertörn, alltså ner mot Nynäshamn. Södertälje. Och sen även fanns det exempel som godsägare som möttes in i Stockholm på källaren Pelikan, den kända restaurangen, för att diskutera hur man skulle stävja strejkerna och hålla tillbaka socialdemokrater ute på landsbygden. Men ibland då så kunde godsägarna faktiskt gemensamt komma överens om att statarnas krav var legitima. Men de skulle absolut inte gå med på krav från strejk, utan skulle en arbetstidsförkortning ske så skulle det vara efter godsägarnas egna att det var de själva som hade beslutat om det, bara. De skulle aldrig liksom låta staterna genom strejker få igenom sina arbetstider, menar man. Så att godsägarna var väldigt snabba med att bemöta de här strejkerna. Och jag kunde naturligtvis inte då låta bli att fråga mig i vilken utsträckning den här skördestrejken som kampform, var den framgångsrik? Ja, ofta var den faktiskt det. Och det rörde sig ofta om planerade och strategiska beslut. Och valet av tidpunkt framförallt då, under höskörden mellan juli och augusti. Då alltså godsägarna var sårbara, va? För att höet måste ju komma under tak. Skulle en regnskur komma så är det ju en katastrof. Höet kan ju bara ruttna, vad blir dåligt. Och jag menar att det här var verkligen en genomtänkt från staten. Att här kan man utöva påtryckning under höskörden. Och sen naturligtvis kraven bakom strejken. Att alla handlade om arbetstidsfrågan, att det gäller 10 timmar. Det var så himla uppenbart på att strejken, att det fanns en medvetenhet bakom vad de ville. Och att det fanns en strategi. Det var inte bara något spontant, de vaknade inte bara upp en morgon och insåg att nu ska vi strejka för 10 timmar, utan det var ju något väldigt medvetet. Och jag vet inte hur många av er som känner till Lars Furuland. Han var professor i litteratursociologi på Uppsala universitet. Han har skrivit väldigt mycket om statare. Han skrev det i sin avhandling att de här strejkerna inte, det var ingenting. Han bara viftade bort de här. Han sa att det här är ingenting att bry sig om. Men jag märkte ju det att han hade inte ens tittat i dagspressen. Så att han hade ju helt enkelt inte gått i källorna. Så att man ska nog vara försiktig att yttra sig innan man inte har varit i källmaterialet. Och jag har varit inne på det här tidigare, men Socialdemokraterna hade ju, vad heter det, uppenbarligen påverkat statare och torpare. Och de här herrarna, Branting, Tengdahl och Johan Axel Ölander, som jag tyvärr inte har någon bild på, de betraktade statarna som den mest förtryckta gruppen i samhället. Av arbetargrupper då alltså. Och de uttryckte sig så att de var fjättrade vid ett barbariskt husbondevälde. Och då, det var då framförallt inom legostadgan och själva löneformen. Kom ju åter in på kontraktet. Och jag kan tänka att jag skulle visa två paragrafer ur legostadgan som jag har här i. Som bilaga. Och här ser ni då att jag har tagit fram paragraf 10 och 52 i legostadgan. Då står det då: tjänstehjon skall i sitt förhållande vara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nyktet och sedligt, samt icke undandraga sig det arbete och det sysslor husbonden skäligen förutsätter. Är tjänstehjon försumligt, gensträvigt eller oordentligt och låter det sig ej rättas, eller visar det sig otroget, okunnigt eller eljest odugligt i tjänsten, må det därifrån skiljas, efter det ty i femte paragrafen sägs: med förlust av hela lönen samt erhålla sådant betyg det förtjänar, ersätta och husbondens skada, där han talan därom vid domstol utförer. Och de här paragraferna 10 och 52, de försvann 1919 först. Legostadgan försvann, alltså avvecklades först, alltså helt och hållet 1926. Men då hade man liksom, man hade successivt tagit bort de här värsta avarterna. De här är ju, de här paragraferna var väldigt stränga. Och det ser ju här till och med reglerat, till och med alltså man pratar till och med att man ska vara gudfruktig, alltså man ska till och med vara religiös. Det är ett krav alltså. Sen naturligtvis vet man ju inte om godsägarna krävde att man skulle vara religiös. Jag tror att under 1890-talet tror jag inte så många brydde sig om deras religiösa övertygelser, men de andra, lydighet, nykterhet och sånt, det var man godsägarna väldigt, det höll de stenhårt på. Och sen 52 är, det är den som är, jag mest rör mig kring, för att det är den som man ofta använder mot dem när de strejkar. För en strejk är ju en avvikelse ur tjänsten helt enkelt, för du jobbar ju inte. Men däremot så kan man ju säga att legostadgan, det finns inga bestämmelser om strejker i legostadgan, för att strejken finns ju överhuvudtaget inte när legostadgan kommer till. Även om det fanns, vad heter det, arbetsnedläggelse, så finns det inga bestämmelser om det i lagen. Så att om det kom upp till en rättegång så kunde det bli lite problem med att använda lagstiftningens paragrafer. Hur ska man tolka den här strejken i den här lagen? Den här lagen som grundar sig på individuell basis, va? Mellan en husbonde och ett tjänstehjon.
Som är så viktig, i och med att alla inte kan se den, kan du ge de viktigaste delarna i den här 52-an.
Ja. Det avviker tjänstehjon ur tjänst för en tjänstetid är ute eller det är redo för sig gjort, hava husbonden våld att hämta det åter. Alltså husbonden har rätt att med våld hämta stataren om han avviker från gården. Och om han avviker då så mister han då halva lönen och ska gälda skadan, och alltså återgälda skadan till husbonden. Och då vill inte husbonden behålla sitt tjänstehjon då, stataren. Så ska då tjänstehjonet återge städjepenningen. Och städjepenningen, det var helt enkelt ett förskott på lönen man fick. På det sättet band man stataren. Så det var dummaste man kunde göra, det var att om man inte ville bli statare, det var att ta emot städjepenningen. Hade du väl ta emot den, så kunde det vara faktiskt kört. Om du inte kom till gården i förutsatt tid, då kunde det faktiskt leda till åtal. Så att Men så länge man inte tog emot den där städpenningen så var man, hade man sitt på torren. Och sen då ledde det ofta till böter då. Det är det den här paragrafen går ut på. Att, va? Att tar man det till domstol så blir det bötesstraff. Men det är inte alltid så att legostadgan, alltså brott mot legostadgan leder till domstol. Utan ofta kunde det vara så att godsägaren ville bli av med staten så fort som möjligt. Och då tillkallar man länsmannen för att, att de skulle vräka. Och då blev det en formalitet ofta att man skrev protokoll. Och sådana där protokoll har jag läst en hel del. Och då har vi då pratat om legostadgan som Socialdemokraterna såg som det stora hindret för staten att kunna agera politiskt överhuvudtaget. Och det fanns ju väldigt goda skäl för det naturligtvis. Att diskutera legostadgan och vilka problem det innebar för politisk organisering. Men Socialdemokraternas grundprincip, det var ju organisering först och kamp mot tyranniet sedan. Det var mer eller mindre så exakt man uttryckte sig. Men ibland då kunde sossarna under den här tiden uttrycka sig lite så här tretydigt. De kunde säga så här att nej, strejka inte. Ni har inte organisation för det här. Ni har inte medvetenhet. Ni har inte tillräckligt mycket kunskaper för att kunna gå ut i strejk. Men det gjorde staten ändå. Och sen naturligtvis var det ju för att, som jag pratade om tidigare, men det var ju stora, enorma risker med att gå ut i strejk. Man kunde ju hamna på bar backe. Och i värsta fall alltså bli åtalad och få så dryga böter att man aldrig kunde betala tillbaka dem. Så det fanns ju skäl för det att sossarna var oroliga att liksom strejkrörelsen skulle dra iväg och så fick man ingen kontroll över den. Men när det gick bra för vissa stater så kunde inte partiet undgå att säga det i tidningen att visst, nu har ni verkligen uppnått någonting och var stolta över det. Nu, att ni har fått igenom 10 timmars arbetsdag, då hade man ju aldrig kunnat förvänta sig när det väl. Och det där blir ju lite så här dubbla budskap. Ni ska inte, för att de sa det på kongressen, alltså i maj 1890 sa Socialdemokraterna det, att de ska stödja de sämst ställda arbetargrupperna. Man ska uppmana dem att strejka, säger de på sin kongress. Och de är ju väldigt överens om det, Socialdemokraterna, om att det är staterna som är den sämsta gruppen. Så att är det några som borde strejka i det här resonemanget så är det staterna. Men sen då att man går ut till dagspress och säger att ni inte ska strejka. Ni förstår själva, va, att det kan lätt bli en, även om man förstår orsaken till att man säger att man inte ska strejka, så blir det en lite dubbelhet i det här. Då får man ju i så fall säga att nej, ni som lyder under legostadgan får man säga i så fall exempelvis ska inte strejka. Men som sagt, det gick ju i de flesta fall bra för staterna som strejkade. De lyckades i vissa fall att komma undan rättegångar. Va? Att godsägare såg mellan fingrarna, brukar jag säga. Va? Att man inte ville gå i rättegång. Men godsägarna, de försökte ju naturligtvis kväsa den socialistiska aggressionen på landsbygden. Och det här har varit inne på att länsmän och vissa var präster, de gick emellanåt godsägarnas ärenden. Försökte då få staterna att återgå till den traditionella ordningen på arbetsplatsen. Och statare som då var politiskt övertygade, de kunde ju hamna i riktiga svårigheter. Ett sätt var att skriva socialist på orlovssedeln. Alltså orlovssedeln var deras arbetsbetyg. Som man då skulle överge till nästa godsägare. Och ni förstår ju själva, det står det socialist på den så får man ju aldrig någon ny plats på den här tiden.
Jag får man till då heller.
Nej.
Ja, arbetsgivarna kunde ju också sen när de hade organiserat sig och hade sina branschlinjer. Och här syftar jag själv, alltså uppväxt i ett lantarbetarhem, så att jag vet vad det här betyder. Mm. Gunnar Emanuel Sträng, när han var med om strejkerna, så skrev man ut stora annonser i trädgårdsarbete, branschens tidning, och så stod det att följande personer ska ni akta er för att anställa, och då nämnde man då Gunnar Emanuel Sträng med födelsenummer det och födelsedatum det och det, och sen var det någon Östman födelsedatum det, sen var det 6 stycken till, men de hade man ingen namn på.
Nej.
Eller hade man ingen födelsedatum på.
Nej. Men framförallt är det ju här nu med Man ska måste ha klart för sig att strejken som kampform är absolut inte, det är inget vanligt sätt att agera, utan det är alltså under tillfällen då tillräckligt många personer blir liksom övertygade om att en kollektiv aktion kan vara nödvändig, va. Men i det vanligaste fallet som staten, det är att man agerar individuellt, som jag pratade om, som en serialitet. Helt enkelt för att det krävs så mycket för att så många under samma tid ska kunna känna sig som ett kollektiv, va. Och de här strejkerna 1890 var ju verkligen ett unika, och det skrev man också under den här tiden att det här var verkligen ingenting som hade inträffat tidigare i så här stor skala. Men det vanligaste sättet att agera då, förutom strejk, det var att avvika ur tjänsten. Och jag har hittat hur många exempel som helst på det. Och det är det jag håller på att skriva om nu i min avhandling. Det är helt enkelt att individer då avviker. Och man gör det nästan på samma sätt, va. Man kan se liksom på en hundratal gårdar kan man se att statare avviker. Och de gör det på precis samma sätt. Men man gör det individuellt och man gör det oberoende av varandra. Det finns liksom ingenting i material som antyder att man gör det kollektivt.
Har de familj, de som avviker, eller är det ungkarl?
Familj. Och de lämnar ofta resten av familjen kvar för att söka ett annat arbete och skicka tillbaka lönen till hustru. Och en vanlig orsak var med missnöje att mamman avvek, det var då med bostäderna och lönerna. Att bostäderna var så dålig kvalitet och att staterna, alltså naturaförmånerna, var urusla helt enkelt. Och ibland då hänvisade staterna till att det var fattigdom, va? Att de inte kunde livnära sig på den lön de fick. Och då gick det inte att vara kvar på gården. Och en annan orsak, det var liksom orättvis behandling av arbetet. Man uppfattade sig exempelvis som degraderad. Jag har ett exempel på en statare som inte längre fick köra hästar och fick då gå och härsja hö. Och det kunde han inte tolerera. Han sa att jag är städslad som kördräng, jag tänker inte stå härsja hö. Och då blev det en konflikt. Va? Och andra motståndshandlingar, det var olika former av arbetsvägran och olydnad i arbetet. Och det kunde ju vara sådana här liksom att man vägrar att utföra vissa arbetsuppgifter. Och alkohol är ofta inblandat också. Att när staterna har tagit sig ett par supar så blir man tuffare då mot godsägaren. Jan Fridegård berättade ofta om det än sin pappa, att när han hade tagit sig ett par supar så gick han upp och slog näven i bort. Och sa att nu ska jag inte vara kvar på den här gården längre. Det är upp till patron, va. Men sen dagen efter kom han och bad om ursäkt och när han har nyktrat till. Det kan man ju se också, sådana aspekter, att superiet kunde leda till att det blev konflikter. Och staten reste ofta in till Stockholm när de avvikade ur tjänsten. De försökte gå upp i rök helt enkelt. Staden kunde vara liksom en tillflyktsort i anonymitet. Och det här är ingenting som är unikt för Sverige, va. När man ser i Storbritannien kan man också se att arbetare flyr till London för att gå upp i rök, va, om man har gjort utfört något brott exempelvis, va. Så att det här är ingenting som är unikt för Sverige. Men det finns anledning att hålla kvar vid det här vardagsmotståndet, va, för det är så intressant ur det här med kontraktssynpunkt som vi pratar om med legostadgan, för nu har vi gått igenom det, för att det är ju legostadgan som är det rättesnöret som man utgår ifrån när det blir konflikter. Och godsägarna kunde ju då när staten hade avvikit ur tjänsten åtala dem för brott mot legostadgan. Och utsikterna för staten att vinna de här målen eller komma ur de helskillnade var ju jättesmå. Och stater som blev bötfällda under rättegångar, de hamnar faktiskt ganska ofta på Stockholms länsfängelse. Och det berodde ju då på att de inte hade råd att betala böterna. För de hade så låga kontantlöner, som hade inga kontanter, va, ofta. Och då är det ett omvandlingsstraff, så bötestraffet omvandlades till ett fängelsestraff. Så man fick sitta av helt enkelt. Det är utifrån bötesbeloppets storlek. Men emellanåt kunde faktiskt staterna åtala godsägarna för brott mot legostadgan. Den här patriarkala lagstiftningen, rättigheter och skyldigheter. Och jag har hittat kanske, man kan säga, 18 exempel på det från rättegången då statare själva anmälde. Och i hälften av de fallen så vinner de. Och hittills då, vad kan man säga om det jag har hittills kommit fram till i min avhandling? Ja, med de begrepp som ett inledningsvis använder ska jag brukar säga det att konfliktrepertoar som staterna bar med sig under den förfackliga kampen, den befann sig i gränslandet mellan en folklig protestkultur och den moderna arbetarrörelsens mera institutionaliserade kampformer. Man hade strejkat, men man avvek ur tjänsten också. Och det här var ingenting som var unikt på 1890-talet, att avvika ur tjänsten, men det hade man gjort på 1830-talet också. Så det är en gammal, väldigt gammal sätt att agera. Och det här vardagliga motståndet var väldigt mångskiftande. Det fanns liksom ingen klar sätt att agera, men naturligtvis olovligt avvika ur tjänsten var det absolut vanligaste. Ja, och maktrelationen med godsägare och stad, det går liksom inte att betrakta det här utan att relatera till innehållet i legostadgen. Så statarna var helt beroende av legostadgen och godsägarna också. Och där tror jag att jag stannar. Vi kan öppna för frågor.
Jag
inga problem.
Vi hade ju
frukost innan, men det finns fortfarande kaffe, men vi kan ändå. Ja, vi gör det.
Vi har nu kaffet och ett par gånger vad
vi
nu hade.
Jag kan ju ta fram den.
Ja, vi kan väl ta det också samtidigt. Så att det är kul upp frågan.
Måste ta.
Och då kan man ju välja att antingen ta det i den här mikrofonen eller om vi bara pratar rakt ut. Det beror på vilket som, tror jag.
Ska vi fika direkt nu?
Vi kan väl ha det och ha frågorna samtidigt. Ja. Att det